det här blir ju någon form av invandringspolitik de facto. Alltså, enligt Syrakusas logik så kan vi alltså då förse de här mördarsniglarna i Spanien med bistånd. Sånt som vi inte längre behöver. Kanske en gammal brandbil, kläder som vi inte använder.
Ja, det här låter ju bekant på något
Och så skickar vi det här till sniglarna i Spanien så att de inte längre behöver komma till mitt potatisland.
Ja, nu ser jag framför mig en sån här karta där det går omkring en hel lång kö med mördarsniglar från södra Europa upp till oss i norr.
Och sen står det någon portvakt där vid gränsen och säger bara, nej, vi har inte tillräckligt med taigafästingar här.
Tangentbordsriddarna.
Så var det dags igen att dyka ner i kommentarerna och kommentarsfälten. Det här är Tangentbordsriddarna med Veronica och Veronica.
Så är det. Jag tänkte faktiskt tala om mördarsniglar idag. För att i den här polariserade världen så tänkte jag att det känns helt bra att tala om något som faktiskt enar oss alla. Och det är åsikten att mördarsniglar är äckliga.
Ja, det är död för mördarsniglar. Det är vårt gemensamma mål.
Mm. Nej, men i den här oroliga världen, när man inte riktigt kan lita på någon mera, så är det ändå skönt att kunna enas under en paroll, som då signaturen Borgoensis 1346 sammanfattar med kommentaren utrota mördarsniglar.
Så nu har vi fått den här gemensamma fienden som vi alla kan vara överens om att ska utrotas och är av ondo.
Mm. Världen står i brand. Nya konflikter ploppar upp som svampar efter regn, men en sak kan vi ändå vara överens om. Så att summan av lasterna är densamma, något ska utrotas, men låt det då hellre vara mördarsnigeln än människor. Mysigt på något sätt ändå, eller?
Ja, så du jämför det här med krig i världen ungefär.
Ja, eller framförallt att vårt gemensamma hat mot mördarsnigeln kan vara frö som en dag då resulterar i någon form av världsfred. Och att jag kan vakna upp en morgon och sjunga: i natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Jag drömde det var fred på jord och mördarsniglarna dött ut. Men just den här sommaren så är ju mördarsniglarna extra många. Det blev ju aldrig riktigt någon vinter i vintras och det här tyckte mördarsniglarna om. Ingen behövde frysa ihjäl, du vet. Bra för mördarsniglarna, betydligt sämre för min trädgård. Så, vad ska man göra nu? Faktum är att det är egentligen bara att välja vapen. Det finns stång, sax, gräsklippare, ättika, bilen. Det är faktiskt bara fantasin som sätter gränser här.
Alltså det är alltså okej att klippa av de här djuren?
De här alla vapnen har nämnts i någon kommentar. Så att, jag vet inte om jag tänker ta ställning till om det är okej eller inte. Jag menar bara att det finns många möjligheter.
Men det känns ju som så här, 2025, vi ska rädda alla djur. Utom mördarsnigeln. Den kan vi pina lite extra. Det är fast, helt okej.
Okay. Mm, jag förstår vad du säger. Men samtidigt, sen tittar du på den en gång och sen är det bara, rimligt.
Ja, men är den så äcklig då?
Ja, det är den.
Alltså, jag har ju noll erfarenhet av sådana här mördarsniglar. För vi har ju inte sådana där jag bor där i Sjundeå. Alltså, vi är ju liksom befriade från sånt.
Ja, jag känner ändå så att man vill inte riktigt höra det. Det är, liksom, det är ju nog en så riktigt lallaslam.
Något annat är det här. Ni men, får fortsätta kriga.
Frätafralle tipsar också om ett lite mer regelrätt bekämpningsmedel, nämligen järnfosfat. Frätafralle skriver, enda lösningen om det finns rikligt av sniglar. Allt annat är pjosk. Sniglarna blir ni inte av med annars, det skriver alltså Frätafralle.
Varifrån får man ens järnfosfat?
Ja, man får det nog från butiken.
Ah!
Ja, men det är nog ändå liksom ett helt bra bekämpningsmedel. Det är inte farligt. Man kan till exempel, det är inte farligt för naturen, utan det är egentligen bara sniglarna som dör av det.
Bra så.
Det är också andra än bara frätafrallor som tipsar om just vad järnfosfat när nu skriver. Att få bort den med att plocka, det kan ni glömma. Det kommer nya ur dikerna hela tiden så fort det kommer lite regn. Så järnfosfat verkar ju vara grejen, men problemet är att järnfosfat är dyrt. Jättedyrt faktiskt. Så nu blir väl också snigelbekämpning någon form av klassfråga. Att man kan se hur mycket pengar man har baserat på hur mycket sniglar man har på gården.
Men har jag helt fel? Eller finns det också någon metod som involverar öl?
Ja, de lär lockas till öl eller saker som har jäst. Det behöver inte vara uttryckligen öl. Men jag tror att med det här järnfosfatet kan man mera hålla dem utanför gården också.
Hos grannen.
Till exempel. Nej, men en annan ganska uppseendeväckande metod att bekämpa mördarsniglarna, ja, det är ju med ankor som alltså äter de här sniglarna. Och det här har man ju testat i till exempel fiskars för några år sedan. Då var det våra kollegor från Finska Yle som var där och gjorde ett kort reportage. Och under den artikeln finns det också ganska mycket kommentarer då på finska, men jag översätter de här. Signaturen Eräs suomalainen öppnar upp metoden aning. För fiskars är faktiskt inte alls unika med den här bekämpningsmetoden. Eräs suomalainen skriver: i Berlin kan husägare hyra ankor som kommer till bakgården och äter sniglar i några dagar. 25 euro för två ankor, det lär alltså taxan vara. Eller åtminstone var den priset då i juni 2022.
Nej, vad roligt. Alltså ankor, de tycks tycka om det där då. Men jag undrar, skulle det funka med en väldigt glupsk hund också? För jag har en där hemma som skulle kunna hjälpa till, tror jag.
Men det är därför du inte har någon mördarsniglar på din gård.
Ja, men det slår mig nu. Skulle jag kunna hyra ut honom? Alltså Jeppe, ja, hunden.
22 euro för en hund i två dagar. Vi vet vad taxen är. Ja, Tortyd tar också till orda och utropar: fantastiskt! Den här sortens biologisk krigsföring understöder jag. Men om man då inte har då tillgång till då hungriga ankor eller då en miljon på konto som man har råd med järnfosfat, ja, då är det nog faktiskt manuell bekämpning som gäller, tyvärr. Signaturen Flavius Valerius Constantinus har verkligen dragit sitt strå till stacken och skriver: jag plockar 1600, ja, inte ett skrivfel utan faktiskt 1600 mördarsniglar förra veckoslutet. Asiga saker, de där mördarsniglarna.
Den här personen var riktigt mallig och skryt. Alltså 1600, kan det stämma?
Jag räknar lite på det här. Om vi då tänker att ett veckoslut är lördag och söndag, det är alltså 48 timmar. Men man kan ju inte plocka sniglar dygnet runt. Så vi kan ju utgå från att Flavius Valerius Constantinus plockar sniglar i 12 timmar per dag, då lördag och söndag. Det är verkligen ändå en supernobel insats. Det här skulle betyda att signaturen plockar 1600 mördarsniglar på 24 timmar. Det betyder att det blir ungefär 67 mördarsniglar i timmen. Alltså mer än en mördarsnigel i minuten på 24 timmar. Kan vi tro på det här?
Ja, jag ser framför en som väldigt febrilt plockar de här sniglarna. Och kanske riktigt förbannad på dem, så därför går det.
Nej, men jag vill ändå lite tro på Flavius Valerius Constantinus och att den här signaturen talar sanning. Det här är ju verkligen en insats för mänskligheten, för grannskapet. Och jag hoppas att Flavius Valerius Constantinus känner sig lite sådär som Sven Duva på bron. Jag tycker också att signaturen förtjänar en egen liten fanfar.
Lilla snigel, akta dig.
Den är inte lite pjåkig ändå.
Jag vill ändå tro att Flavius, vi förkortar det så, eller hur? Flavius Valerius Constantinus gick omkring och sjöng den här för sig själv i 24 timmar.
Annars stör jag dig.
Men det finns också de som då till skillnad från Flavius Valerius Constantinus, de som har gett upp hoppet, alltså det finns också de som har helt gett upp hoppet. Stefanie L frågar: varför? Ingen har på någon annan plats lyckats bekämpa den spanska skogsnigeln. Alltså är det helt meningslöst. Man kan endast mycket lokalt hålla den ute från odlingar. Det är ungefär som att skicka ut folk för att klappa händerna och då minska antalet myggor. Nej, det är alltså helt lönlöst att hålla på med den här bekämpningen. Det finns för många av dem egentligen. Loppet är kört helt enkelt. Nej, istället så ska vi då kanske försöka oss på Syrakusas förslag. Som kanske snarare går ut på att då mota Olle i grind. När Syrakusa skriver: då är de invasiva. Hur bekämpar man dem därifrån de kommer?
På plats och ställe tänker man här då.
Ja, jag tänker så här att hur man bekämpar dem därifrån det kommer, det handlar ju förstås delvis om att de har naturliga fiender. För att mördarsnigeln är alltså en invasiv främmande art. Och den heter ju så att säga på riktigt spansk skogssnigel. Och den har ju inga naturliga fiender i Norden. Så då tänker jag att det här blir ju någon form av invandringspolitik de facto. Alltså, enligt Syrakusas logik, no, delvis så bekämpas de ju där, men delvis så kan vi då förse de här mördarstigarna i Spanien med bistånd. Sånt som vi inte längre behöver, kanske en gammal brandbil, kläder som vi inte använder.
Ja, det här låter ju bekant på något
Och så
vis.
Skickar vi det här till sniglarna i Spanien så att de inte längre behöver komma till mitt potatisland.
Ja, nu ser jag framför mig en sån här karta där det går omkring en hel lång, lång, lång kö med mördarsniglar från södra Europa upp till oss i norr.
Och sen har de en sån här käpp över axeln med ett litet paket med vad de ska ha med sig.
Ja, lite så här, hej ho, hej ho.
Ja. Och sen står det någon portvakt där vid gränsen och säger bara, nej, 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 vi har inte tillräckligt med taiga-fästingar här.
Ja. Ungefär så. Absolut.
Men det är ju ändå lite roligt. I Sverige så har man ju faktiskt döpt om den här spanska skogssnigeln. Man kallar inte den längre för spansk skogssnigel utan egentligen bara för skogssnigel.
Ja, eller mördarsnigel.
Eller mördarsnigel, precis. För att då är ju, nästa fråga är ju den att i hur många generationer ska den här spanska skogssnigeln leva i Finland förrän de inte längre kan anses vara spanska utan helt finska mördarsniglar.
Nyfinländare.
Nyfinländare, ja. Nej, men det blir ju en fråga om invandringspolitik det här. För att jag tänker mig att när ska den där snigeln presentera sig? Va? Nej, jag är 50 generationen spansk skogssnigel. Men jag låter så här för att jag har bott i Ekenäs hela mitt liv.
Ja, jag talar som jag hör. Ja.
Nej, men jag tänker så här att den här Syrakusas, ska vi säga, logik om att kanske delvis då hjälpa sniglarna där de är, det kan ju också funka på något sätt på lokal nivå. För att om man då vill bli av med sniglarna på sin egen gård så kan man ju helt enkelt bara se till att det finns tillräckligt med snigelmat på grannens tomt. Alltså tänk liksom bistånd men bara lokalt i grannskapet. För sniglar är ju inga dumma djur. Det är ju klart att de går till den gården där maten finns. Så den här metoden kan ju för sig påverka grannsämjan i kvarteret. Men du kan ju åtminstone skratta hela vägen ner till ditt trädgårdsland till skillnad från din granne alltså.
Ja, men logiken här, då betyder det att grannen behöver ha ett mycket grannare grönsaksland än du.
Ja, alltså det kan ju hända att det är så, men inte det är ju grannen som får äta den här salladen, utan det är ju mördarsnigeln.
Lilla snigel, akta dig, annars tungen tar jag dig.
Idag så funderar jag över hur folk så där plötsligt gråter över tomma nötkötshyllor samtidigt som ju våra myndigheter uppmanar oss att i princip äta mer broccoli och mindre biff. Då tackar både klimatet och kroppen. Vi kommer alla ihåg våra näringsrekommendationer som säger att vi ska få i oss 800 gram grönsaker och frukt per dag. Och så ska vi bara äta lite kött och skippa korven helt och hållet. Det här har nog finländare ganska svårt med, kan jag berätta för. Köttsuget tycks sitta djupt i oss.
Jag tror framförallt det där skippa korven. Det är nog många finländare som har svårt att acceptera det.
Det är jättesvårt. Jag har ju faktiskt kollat upp lite köttfakta. Och det är så att vi köper 22 000 HK-blåkorvar per dygn.
Ja, det är otroligt mycket. Jag skulle säga att jag äter kanske en HK-blåkorv per varannan månad, så jag ligger ju nog betydligt under det här medeltalet. Jag måste skärpa mig helt enkelt.
Ja, du måste öva lite där, alldeles klart. Alltså det här betyder att vi köper cirka en korv var fjärde sekund. Och det här skulle ju då förutsätta att butikerna var öppna 24 timmar per dygn.
Det är galet!
Och inte nog med det, vi har ju grillkorven också förstås. Alltså den är ju särskilt smaskig på sommaren när vi grillar som mest. Där från maj till augusti ungefär. Och då så äter vi nästan 1 miljon korvar per dag. Allihop. Alla glada finländare.
Alltså det är helt galet mycket.
Ja. Men det måste nog stämma den här infon, för alltså den här korvinfon kommer från HK Foods.
Det jag ifrågasätter den inte, det är bara galna siffror.
Och de här siffrorna är från fjolåret, men jag tror att de här siffrorna för i år är ungefär likadana. Och om vi kommer till köttkonsumtionen per person förra året, det är Luke som har sammanställt de här siffrorna, alltså Naturresursinstitutet, 78 kilo.
Alltså det är också mycket, men det känns på ett visst sätt i någon mån rimligare. Jag tror också att den där siffran som är så här, 78 kilo är jättemycket, mm, men 1 miljon låter så himla orimligt.
Så är det.
Ja.
Så är det. Faktum är att det har legat på samma nivå 2 år i rad. Så 2024 och 2023 så låg det ungefär på 78 kilo. Men vi har ätit lite mer nötkött och kyckling 2024, en år innan. Så det är efterfrågan på nötkött. Och det här tyder ju också den här nötköttfärsbristen på, som vi har sett i våra butiker här på sistone. Har du märkt det här i mataffären att det är lite tomt i butikshyllorna?
Men alltså jag funderar på det nu, att när jag var och handlade förra helgen så fanns det nog hur mycket köttfärs som helst. Men det kan ju också hända att det är bara att jag haft tur. Alltså man vet ju aldrig riktigt, den fyller på hyllorna och sånt.
Så är det ju.
Ja.
Och det här handlar då specifikt om det här nötköttfärsen. Själv har jag inte heller märkt det, men jag köper väldigt sällan av den här köttfärsen av nöt. Utan jag brukar satsa på det där med blandfärs, som jag dessutom blandar med vilt som jag får från frysen.
Jag hör att du är riktigt den här djurvännen. Du vill säga till att åtminstone 3 djur har dött när du äter ditt kött.
Mångsidig kost kallar jag det för. Nå, varför finns det inte tillräckligt av det här köttet, nötköttet åt folket? Nå, bristen är kopplad till bland annat då färre kogårdar på grund av dålig lönsamhet, ökad efterfrågan och mindre kött i lagren. Men gissa då, 400 gram med köttfärs av nöt, vad kostar ett sånt paket tror du?
Det kostar ungefär... Ja.
Det billigaste har
det
jag
billigaste,
tagit här.
Det kostar ungefär 4,50.
Väldigt bra gissat. 4,60, ja, 59. Tycker du att det låter okej? Är du redo att betala 4,60 ungefär för 400?
Alltså, det är en så svår fråga, för att det är liksom lite samma sak som när någon frågar att när går smärtgränsen när det gäller bensin? Mm. Och så är det så att den har nog gått redan, men nu betalar jag ändå.
Ja. Här har vi några kommentatorer som har reagerat på det här. Så här är Jarl 01. Jag skulle vara beredd att köpa ett 400 grams paket för 6-7 euro. Salmon Day tycker att smärtgränsen går vid 8 euro för 400 gram nötkött om det är ekologiskt.
Alltså jag tycker nog 8 euro är nog dyrt. Men jag inser väl att det är väl dit vi är på väg. Men... det tar nog, alltså det svider nog riktigt hårt i plånboken, det gör det.
Ja, nu måste vi ju få de här riktigt goda råden för att klara oss ur den här köttkrisen, som kanske inte kan kallas kris, men köttbristen i alla fall. Och svaren finns förstås som alltid i kommentarsfälten. Tips nummer 1 har vi här. Höj priset men minska mataffärernas monopol så blir det bra. Som Scania S650V8 skriver. Höj gärna priset med 3-5 euro per kilo och det ska rakt av till bonden och inte lämnas i mellanhänderna, annars är vi snart utan bönder också.
Ja, det där har man ju hört om länge. Jag skulle säga tycka att det är helt rimligt. Om det faktiskt är så att man höjer priset med 35 euro och jag vet att de här 35 eurorna går oavkortat till jordbrukaren, då tror jag faktiskt att jag skulle vara nästan redo att betala mera. Eller jag menar, det är svårt att säga, men det känns ändå rimligare.
Mm. Det är många som tänker lika. Här har vi Ja50 via Lys skriver. Kilopriset på malet kött kunde vara 13 euro per kilo. Och större procent till bonden, mindre till butikskedjorna. Och generalisten skriver, ger ett litet tips här direkt till bönderna. Så här, bästa bönder, organisera er och sälj till utlandet. S-gruppen och Kesko kan stå där med tomma hyllor tills de öppnar plånboken.
Bröder, organisera er.
Riktigt så. Riktigt så. Tips. Och faktum är att de här priserna i butiken har gått upp lite grann. Men det räcker inte alls, säger Mats Nylund. Han är ordförande för SLC, alltså Svenska Lantbruksproducenternas centralförbund. Och han påpekar att de finska priserna på nötkött hela våren har varit över 30% lägre än genomsnittet i Europa.
Så det är alltså så att finländarna och åker till Estland på så här spritrally och esterna kommer till Finland på så här köttrally.
Så skulle det kunna vara. Jag har inte hört att de har tagit båten över än.
De har inte förstått det ännu.
Nej. Men så finns det ju de här som inte alls är beredda på att betala mer. Det går pengar till mat tillräckligt som det är, tycker de. Som polemi. Ska de höja på priserna så får de hålla sitt kött för sig själva. Pengarna räcker inte till i det oändliga. Och så har vi de som tycker att bonden... De får nog så mycket stöd. Och här har vi nitrogen. Den här personen är riktigt utlä på de finländska bönderna. Hen skriver så här. Jag köper utländskt kött för ett mycket bättre kilopris. Från Irland var det. Det blev goda burgare. Jag har ingen större solidaritet med de finska bönderna då de är så konservativa och ekonomiskt högerut samtidigt som de lyfter stöd. Det tar inte i mitt samvete att köpa utländskt kött. Det var ord och inga visor, tyckte inte om bönder den här personen.
Fast är det så illa att köpa från Irland då? Jag menar, Irland är ju inte liksom superlångt borta. Man tänker liksom på transporter. Så jag vet inte om det är transporterna som är det stora problemet. Jag förstår ju för sig lite att störa din lokala jordbrukare och så här. Så där är det ju dåligt. Men om Irland har ett jättemycket bättre kilopris, så vad gör Irland rätt som vi inte gör rätt då?
Jag tror att i Nitrogens fall så var det bara vilket kött som helst men inte finländska, för att hen hyser agg mot det finländska. Det var väldigt många i kommentarerna som nog stödde de finländska bönderna, så jag tror att det här var en liten motreaktion.
Ja, det var bara någon som ville skapa debatt. Ja, ja, vet.
Men trevligt så. Och så finns det faktiskt en del som tror att hela den här krisen eller den här bristen på det här nötköttet är ett spel för galleriet för att höja de här priserna, som Helsk skriver. Gissade ganska snabbt när det började vara dåligt med kött i butikerna att det bara var för att manipulera köttpriset upp. Manipulation av priserna, inget annat. Lite konspirationsteori här.
Det är ju liksom lite samma argument som man för med det här oljepriset. Att när de här gulfstaterna känner att det börjar liksom sina i kassorna, vilket det nu aldrig kommer att göra, men du förstår vad jag menar. Mm. Så då är det, är då man hittar på sådana här oljekriser som gör att man måste höja oljepriserna.
Ja, kanske helst är inspirerad av just det där. Mycket möjligt. Och så har vi ytterligare ett tips här för hur vi ska agera i den här svåra köttsituationen. Skippa regler och omotiverade krav så ordnar allt upp sig. Allt är EUs fel. Det är liksom andemeningen i de här kommentarerna. Farm skriver, EU pressar sina egna bönder med tuffa klimatkrav, utsläppsregler och byråkrati. Samtidigt som man öppnar dörren för billigt nötkött från Sydamerika, där djurhållningen ofta sker utan klimatregler, antibiotikakontroll eller hållbarhetskrav. Vi riskerar köttbrist i Finland för att vi reglerat bort våra egna bönder. Den här personen får snabbt ett svar på tal. Krax, krax skriver, men skulle du vilja att vi också skulle få föda upp djuren med antibiotika utan miljöhänsyn och utan kontroll? Eller vad menar du? En antibiotikabiff. Det kanske inte når vidare.
Nej, och jag har också sett bilder på de här köttdjurarna i Sydamerika. Och det är ju egentligen bara en innerfilé som springer omkring på den där åkern.
Ja, usch.
Det ser ut som en sån här bodybuilder-kossa.
Ja, man ser ju dem i gymmet. De påminner lite. Nåja, men om vi tar till det här då att om den här nötköttfärsen inte finns där i butikshyllan, så vad ska vi mätta våra magar med då? Det finns goda råd. Borgoensis 1346 skriver, vi äter blodkorv och potatis istället.
Blodkorv är i sig jättegott. Jag har aldrig smakat på kombinationen blodkorv och potatis. Jag känner inte så där att de gifter sig så där per automatik, men jag vet inte, jag kan bli motbevisad.
Jag vet inte, blodkorv, det får mig mest att tänka på Emil i Lönneberga, blodpalt och sånt förgången tid. Mm. Men ja, blodkorven kanske kommer igen.
Jag tror inte att den kommer att komma igen. Jag tror att det finns några som känner att det här var gott. Antagligen har man ätit det när man var barn. Så är det för mig. Jag kan tycka om blodkorv, men det är nog mest på grund av att jag blev bjuden på blodkorv när jag var ett barn.
Mm. Bonden Pavo skriver så här. Vi har frysen full med kött från våra egna kor. Ja, men good for you! Men vi andra då? Nå, vidare till Salmon Day som skriver kalkonfärs är gott. Mm. Det kan vara ett bra substitut. Och Sputnik 2 skriver, bra läge att börja minska på sin köttkonsumtion. Ät vegetarisk kost istället. Det är både billigare och bättre och framförallt billigare för samhälle. Det leder alltså till bättre hälsa. Och här har vi en som verkligen har lyssnat på de här rekommendationerna av myndigheterna.
Mm, jag tror att Sputnik 2, det här är orsaken varför vi har en manosfär i dagens läge. Sådana kommentarer som Sputnik 2.
Eller hur? Så är det. Men när jag läste igenom alla de här kommentarerna så märkte jag också att det fanns en sån här liten oro i en del kommentarer kring böndernas framtid. Och visst, de blir färre i rasande takt och gamla blir de också. Gissa medelåldern på en bonde enligt Naturresursinstitutets uppgifter här.
Jag vet inte. 42.
Lite äldre. 55. Det är ganska gammalt nog.
Ja, det är ganska gammalt nog. Om det är medeltalet.
Mm. Så är det.
Inte så bra.
Mm. Och mitt i den här köttfärskrisen så finns det alltså många, särskilt unga kobönder som överväger att kasta in handduken på grund av dålig lönsamhet och ja. Det är kanske inte så kul numera. Men om vi ser på alla gårdar, alltså djur, spannmåls, trädgårdsgårdar, alltså alla jordbruk i Finland. Så, alltså 2015 var gårdarna knappt 51 000. Och 2024, alltså i fjol, så var de knappt 41 000. Så 10 000 gårdar har försvunnit på sådär 9 år.
Ja, det är alltså mer, det är 1000 gårdar per år det, ungefär.
Ja, det är ju massor.
Det är massor, ja. Men ändå inte flera gårdar i sekunden, så det är som vi köper HK-länkkorv i butiken.
Ja, vi kan ju konstatera att om det fortsätter så här så riskerar både den finska köttfärsen och den finska bonden att bli lika sällsynta.
Tangentbordsriddarna.
Du har lyssnat på Tangentbordsriddarna.
Du ska passa på att favoritmarkera oss på arenan. Då får du en notis när nya avsnitt dyker upp. Och vi är tillbaka den 8 augusti.
Mm, och du får komma ihåg att fortsätta kommentera. Tusen tack för att ni gör det.
Tack till alla kommentatorer som skänker oss så mycket glädje med era finurligheter. Vi hörs!
Vi hörs!